Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hallå, hallå!
Hej!
Hej!
Hallå.
Glad vår!
Ja, den är kommen. Mm. Jag kände den när jag gick utanför dörren för första gången på 2 dagar.
Ja.
Det är jättevarmt.
Det är jätteskönt. Jag ska ju ta en våröl sen. Jag bjöd med er, men ni sa nej.
Ja, det gick inte. Nej. Så himla tråkigt. Mm. Men det var alltså varmt, vill jag påstå, vid 4:30 i morse. Mm. När jag åkte till nyhetsshowen.
Och så tidigt.
Ja, det var liksom en värme i luften. Mm. Vet ni vad jag passade på att göra då? På vägen till nyhetsshowen?
Nej.
Köpa biljetter till Bruce i London på Wembley.
Oj,
herregud. Jävlar vad du far runt.
Ja, det var väldigt. Ja. Det var så mycket vårkänslor. Jag får så mycket känslor på våren.
Ja.
Så att det blir väldigt mycket för mig. Jag brukar ofta typ försöka och tänka att jag inte behöver jobba från april och fram.
Just
för jag vet att det går inte.
Men är inte det riktigt motsatsen till att starta en turné just i,
jo,
i
det
vår...
Det är jättekonstigt. Ja, det... Jättekonstigt gjort av mig.
Hela våren.
Ja.
Men man kände livsglädje idag.
Ja.
Så det var ju bra att du gjorde något livsbejakande då.
Ja, men precis. Precis. Mm. Det blir ju att jag inte blir sugen på att jobba bara på att dricka öl.
Mm.
På våren kan jag åka förbi typ bänkalkisar som mår piss och har förlorat vårdnaden av sina barn och känna att de har fattat grejer.
Ja, det är mörkt.
Ja, det är mörkt.
Men du, när spelar Brus?
Brus 27 juli. Spelar han på Wembley.
Nu i år?
Ja, välkommen.
Jävlar.
Sista stoppet på Europaturnén.
Åh, gud. Ja. Mm. Om jag ändå kunde resa.
Om ändå resa var en sak som låg i min personlighet
ja,
att göra.
Mm.
Hur är det med er?
Det är bra, tack. Jag känner också livsglädje.
Ja, det var okej tycker jag, men, men det är dugligt.
Jag känner nu riktigt, oj vad glad jag är.
Ah, så känner jag. Gött, gud vad härligt. Jag, jag borrade en tand igår. Det är väldigt skönt att ha bakom mig.
Ja.
Så på det sättet är jag väldigt glad.
Vet du vad jag gjorde? Utan bedövning.
Oj.
Inte det du sjukaste?
Jo, konstigt.
Men det är 100% in character. För jag klarar inte av stroke-känslan. När
halva garten är borta.
Jag får panik.
Mm. Mm.
Så det blir inget av.
Nej.
Men det var ju inte var det kul.
Nej, fy fan vad deppigt.
Nej, det var ju kul.
Och man minns ju smärtan långt efteråt. Även fast det inte gör ont längre så kommer man ju ihåg hur det känns. Men jag ska säga att dokument utifrån serien om Nordirland har släppts nu. Och det gör mig ju... Jag grät mig sönder och samman igår. Har du sett?
Nej, jag ska se alla 5 timmar efter inspelningen här. Mm. Jag vill se dem i en sittning.
En sittning?
Är det därför du inte kan dricka öl med mig?
Mm. Nej, det är det inte. Det är för att jag ska träffa mitt barn. Mitt barn. Det ska bli mysigt.
Jag tycker också att det är en okej anledning.
Ja, det är det faktiskt.
Och i den bästa av världen så kan jag ju även få med henne på tåget. Kolla 5 timmars dokumentärserie om Nordirland. tror det kommer vara svårt.
Nej, men den är väldigt trevligt dramatiserad. Den är, det går inte att inte känna saker.
Nej, men det är ändå det är säljet som är svårt här. Det är väldigt svårt att sälja in.
Just det.
Och komma så, men vänta bara och kolla lite och se. Den är svår.
Att jag tar en tonåring menar du?
Mm.
Det kommer ganska snabbt så får man känslan av att man inte behöver så mycket argument till att börja. Det river igång rätt gott.
Ja.
Mycket sådana minnesmarscher från Bloody Sunday. Jag har gått en av dem själv. Det blev väldigt, väldigt emotionell.
Ja, jag förstår det.
Ja.
På den tiden när du reste.
Det var på den tiden när jag trodde att jag var en sån som kunde resa.
Mm. Men 5 timmar ändå, det är långt.
Det är länge.
Det är så mycket, och ändå för lite. Får jag veta i efterhand att SVT har klippt ner den där jävla dokumentärserien som de gjorde med Vietnamserien, Ken Burns Vietnamserie. Då kommer jag döda dem. Ja. Döda dem. För då är det så, det de gjorde då var, det kom så, här är 13 timmar dokumentärserie av Ken Burns om Vietnamkriget. Har för mig att det också kom så innan påsk. Man bara, gig cancelled, ställ in livet, nu kör vi. Satt man och tittade på alla de 13 och var så, fy fan vad gött. Och sen fick man höra att nej, det var egentligen 15 timmar. Man bara, okej, men då vill jag se de 2 bonusavsnitten jag har missat. Bortklippt lite här och där.
Ja, vilka horor.
Mm, verkligen. Så då var det ju bara att vänta något år tills man hade glömt allt och se 15 timmars versionen.
Ja, just det.
Ja, kul påsk hörni.
Ja, men här tror jag fan inte de har varit och klippt. Det är en timme ganska exakt om jag inte minns.
Men ursäkta, du var ju glad över att den här hade kommit igår. Du och Ina, jätteglada. Ja. Så att du hade sån girlmans i våran chattråd. Men hur har du hunnit? Du måste ju ha suttit uppe hela natten.
Nej, alltså jag har sett ett avsnitt.
Jaha, okej.
Okay. Ja. Jag har inga 5 timmar på min hand. Jag är så dödligt avundsjuk på att Ina har det. Mm. I så fall hade jag också sett mitt svep.
Ja,
det är ändå gott att götta i sig.
Ja, verkligen. Fy fan vad gött.
Vad ska ni prata om idag?
Jag ska ge äldre damer över 50 som inte är äldre damer lite upprättelse.
Fantastiskt att höra. Mm.
Perfekt. Blir vi cancelade då?
Nej, det kommer vi inte bli.
Nej.
Inte en chans. Så vackert jag har skrivit. Man får hålla ut till slutet bara.
Just det.
Först får man ta lite, sen får man hålla ut. Mm.
De brukar ju också ta saker med ro, det här gänget. Så det blir ju, det kommer att gå.
Vet du vad,
redan där blev vi kanslade när du sa så, jajamän.
De flesta gör det. Det kanske är 3-4 stycken bara som har slutat lyssna. Och de kommer ändå inte höra det där. Resten är människor som bjuder på sig själva.
Mm.
Livsbejakande. Känner också livsglädje.
Mm, just det. Jag ska prata om sopnedkasten.
Mm.
Oj.
Kalla inte 50-åriga kvinnor för det.
Nej, det där säger du aldrig.
Det säger
du
aldrig. Nu är du kanslad.
Ja. Och jag ska prata bara om ett aktuellt ämne. Och det är ju lite speciellt när man ska prata om aktuella ämnen ju. Pratar man om ronk, knoll, killar med keps, det är eviga jävla ämnen. Men väljer man att ta något nytt och fräscht inom exempelvis brittiska kungahuset, då kan man ju hamna där vid frysen sen och tvingas göra en så kallad disclaimer.
Mm.
Så på något konstigt sätt så kan ju det som är mest aktuellt kännas allra minst aktuellt när avsnittet kommer ut.
Ja, det är konstigt.
Så det är ju lite idiotiskt av mig att jag ska prata om allsvenskan här idag. Inte bara för att det då är så himla aktuellt, utan också för att jag börjar gråta otroligt lätt när jag pratar om fotboll. Men också då för att vi spelar in det här 3 dagar innan den allsvenska premiären. Och avsnittet, det släpps dagen efter premiären.
Oh.
När facit är på hand.
Ja, jag förstår. Och så är det så känslomässigt också.
Och så är det så känslomässigt. Men det var tvunget att bli allsvenskan. För jag kan inte tänka på någonting annat än allsvenskan just nu. Och jag är fan i rätt jävla gott sällskap. På Flashback är det full jävla aktivitet kring allsvenskan. Men jag tänkte, eller Jakob sa, alla vet inte vad allsvenskan är. Så jag måste ha en liten snabb genomgång för dem som inte är så fotbollsintresserade. Det behöver man inte vara. En jättesnabb recap över herrallsvenskan. Högsta divisionen i svensk fotboll. 16 lag möter varandra 2 gånger. Det är 30 matcher totalt och den börjar nu och slutar i november.
Förlåt mig redan nu, men om det är 16 lag och alla möter varandra 32 gånger, blir det inte 32 matcher?
Man möter inte sig själv.
Ja, smart. Mm.
Men det är inte konstigt att tänka så. Det är inte konstigt att tänka så.
Nej.
Men viktigt att komma ihåg då, om man kollar mer på typ slutspel.
Jag kände skam för första gången på
det. Nej, gör inte det.
Det var också för att jag skrattade så otroligt gott. Väldigt taskigt
av mig. Jag kan ha det. Ja, det ska jag ha.
Det är ett gäng kvinnor över 50 som sitter nu.
Hora. Dum i huvudet.
Men för den som brukar kolla lite mer när det kanske är kupp och så, så behöver man ändå säga att det är ingen kupp. Så det är inte lag som slår ut varandra på något sätt, utan alla lagen är med från början till det bittra jävla slutet och samlar poäng längs vägen. 3 poäng för vinst, 1 poäng för lika och 0 poäng för kuken i röven, avgå alla, jag hatar mitt liv och det här jävla pisslaget, varför i helvete utsätter jag mig för det här?
Mm.
Och så håller man på sådär, år in och år ut, när vårsolen värmer, när vintern är glömd så här innan påsk, då är man full av förväntan. Och sen bryts man ner väldigt många gånger och så byggs man upp lite grann och så pendlar man mellan hybris, förtvivlan, typ 30 gånger om i 7 goa månader.
Mm. Ja, det är länge.
Oh. Det var mest, om jag inte minns fel, förra året var det väl mest att man blev nerbruten, va?
Mm. Om man håller på, höll på IFK Göteborg, absolut. Mm. Visst var det så.
Mm. Det här orkar inte jag. Jag kollar ju inte på fotboll.
Nej.
Nej, för att det här tycker jag låter jätte jobbigt.
Det är väldigt jobbigt. Och det är också väldigt jobbigt med det här solklara resultatet efter de här matcherna. Mm. Där står det.
Du var så engagerad i något.
På vitt, exakt. Mm. Hur fan det gick. Mm. Och då börjar de igen med en ny säsong. Först startas det flashbacktrådar om vad som gick fel efter sista omgången för just ens eget lag. Sen öppnar transferfönstret när man får köpa och sälja spelare. Och då är det fullt drag igen med teorier i de här silly season-trådarna. Mm. Som kan få Kategate att kännas ganska trovärdigt jämförelse emellanåt. Och sen är det träningsmatcher som ska analyseras. Årsmöten som ska hållas. Styrelser som ska väljas om. Eller för i helvete avgå. Korsband på nyckelspelare som både ska gå av och läka och svenska cupmatcher som ska spelas. Man har att göra efter att sista matchen har blåsts av i Allsvenskan.
Ja, det är ju också, det är verkligen din, det är verkligen din grej. Du kan ju verkligen gå in i grejer med hela ditt hjärta. Jättefin egenskap, men det blir också jobbigt för dig ju.
Det blir jobbigt för mig, och det blir jobbigt för mig liksom, just med Allsvenskan. Varje säsong blir det ju väldigt
så
jobbigt.
Länge. Mm.
Från att det blåses av då i november och sen under december, januari, februari, mars. Och plötsligt så är det full jävla rulle och dags igen. Och som sagt, precis när vi spelar in det här avsnittet så är det peak aktivitet i alla de här flashbacktrådarna samtidigt. Med längtan i bröstet kastar man sig hungrigt över minsta lilla försmak av all glädje och all sorg som väntar på andra sidan. I tråden Silly Season inför och under säsongen 2024 skriver AIK-aren TU: Guidetti har kört Weight Watchers och keto-diet hela uppehållet och pitten är lika hård och redo för penetration som alltid. Jag tror vi klarar oss utan Azerbaijans Lewandowski. Det är otroligt starkt. I tråden 2024 års matchtröjor skriver Zlatan Mania apropå tröjor: Fuck kragar! Och i tråden supportersången 2024 har Vermoden precis skrivit till Lemmy 124: Självklart ska du citera Thatcher, ni är ungefär lika mongo.
Ja.
Så medan stora delar av svenska befolkningen står där med hjärtat i brand och kastas in i en jävla masspsykos, så är det ändå ett litet gäng som står vid sidlinjen och undrar: vad fan håller ni på med? Mm. Inte minst på Flashback. Alltså det finns jättemånga trådar på Flashback där liksom i övrigt superfotbollsintresserade människor inte för sitt jävla liv kan fatta vad fan man ska kolla på Allsvenskan för.
Mm-hmm.
I tråden kommer intresset för Allsvenskan dö ut successivt från 2013, skriver Metosos. Eftersom fotbollsvärlden idag är så global så spelar de mindre nationella ligorna mindre och mindre roll. Folk blir lockade av att se den bättre fotbollen i Europa, och speciellt barn och ungdomar har i stort sett alla ett utländskt lag som de håller på. Och det är ju så med Tåsos. De har utländska lag som de håller på. Min brorson kunde sjunga en hel jävla låt om Mbappé när han var typ 4. Han kunde tyvärr sjunga den väldigt, väldigt många gånger.
Är det den låten? Mbappé?
Det kunde ja. Varit det. Han kan rabbla hur mycket info som helst om Messi och Haaland, men han skiter fullständigt i Lukas Bergvall. Lite kanske han bryr sig då, eftersom han ska börja spela i Tottenham, men han bryr sig väldigt lite om Lukas Bergvall, så någon poäng finns det i allt det här. Redline Offside håller med och skriver: hur i helvete orkar ni följa svensk klubbfotboll och stå på en halvtom läktare som oftast håller på att rasa och ser till exempel Kalmar FF mot Brommapojkarna spela 0-0 i snålblå kost med en fotbollskvalitet som skulle få Paralympics att framstå som raketforskning med träben och tjongbollar. Mm. Med tanke på att allsvenskan var rankad 27 bland alla ligor i Europa för några år sedan, förstår ni som gillar fotboll att det knappt är fotboll ni tittar på.
Men är det lite som jämförbart då med stand-up? För då alltid när man pratar om svensk stand-up eller när någon har släppt någon Netflix special, Louis C.K. eller så kommer det alltid i artiklar som är så, varför är amerikansk stand-up så bra och en svensk stand-up är så dålig? Är det samma för fotbollen då, att man bara ska hålla på med de internationella
stjärnorna? Ja, jag skulle väl säga snarare, problemet med fotboll är att det är så jävla objektivt. Mm-hmm. Så att typ så här, du behöver inte kunna prata knappt, men kan ändå vara bäst i världen. Med amerikansk stand-up så kan det ju vara så här, ja men det kanske finns någon svensk som är roligare än en amerikan, men den personen kan ju inte åka dit och tävla på de villkoren.
Nej, just det.
Men alla som är bäst lämnar ju allsvenskan. Mm. Så är det ju. Och det är ju väldigt objektivt vem som är bäst. Det är bara att kolla hur mycket springer de, hur många mål gör de, hur många assist gör de eller hur många mål släpper de in.
Jag förstår. Vissa.
Nu när de har de här mätinstrumenten på sig också så får man ju...
Data finns.
Fruktansvärt mycket data.
Data finns, absolut.
När de springer.
Ja, GPS-er så att de kan se precis allting, varje löpning du har tagit, hur snabbt, hur långsamt. Alltså så här, man blir utvärderad på ett mer objektivt sätt än vad man blir som stand-up-komiker.
Ja, men duktiga skådespelare kan bara ha det också då. Angelina Jolie och Lena Endre kan man jämföra. Vem som har snyggast röven. Matt.
Men den här snålblåsten som Red Line Offside tar upp, den håller jag med om att den är rätt jävla seg. Om man dessutom lägger till att det knappt finns starköl på allsvenska arenor så fattar man ju hur vidrigt det är. Man fryser, man pissar, man blir besviken och sen går man hem.
Ja, vilken bra summering, hörru. Ja. Det låter inte alls kul, tycker jag.
Nej, och det är många som inte tycker det. Och jag trodde i min enfald att min dotter skulle tycka det var kul att gå på allsvenskan. Ja. Det tänkte jag, det blir väl roligt. Jag tror hon var typ 3 när jag släppte med henne första gången. Hon fick någon röten jävla korv. Hon fick någon ful jävla bollhatt. Och det skulle bli kul på familjeläktaren. Hon tyckte det var kallt. Och hon tyckte att lejonet Leo, som är IFKs familjemaskott, var rätt jävla röten. Så där stod man med tårar på kinden och en iskall folköl och fick se Blåvitt få spö av Örebro. Jag minns inte hur kvaliteten på fotbollen var just den dagen, men jag vågar lova att det var inte Premier League-klass. Jag vet i alla fall att hon inte direkt efter det tjatade om att få gå med igen. Och vi kollade mycket på fotboll ihop, det var mycket VM-matcher och så när det är mästerskap och EM, absolut. Hänga med lejonet Leo? Nej, tack, mamma. EIV skriver, allsvenska supportrar kommer dö ut. Vem fan orkar se riktiga skitspelare som inte kan slå en 2-meters pass rätt? Och Reddex skriver, jag förstår inte hur man orkar följa allsvenskan. Jag älskar fotboll, men jag har aldrig sett en enda riktigt bra match i allsvenskan. Och Hebbe uttrycker det så här. Fotboll, när det spelas av världslag som Manchester United, Real Madrid etc. är konst på hög nivå och en ren njutning att se. Jag förstår verkligen inte hur man kan följa allsvenskan. Är det kul att se felpass, dåliga mottagningar, kassa avslut, tjongfotboll? Eftersom de flesta numera har tillgång till den bästa fotbollen, varför väljer vissa frivilligt att se på den som är betydligt sämre? Ja, min brorson har tillgång till Mbappé och är visserligen bara 5, men han kan ändå se en skillnad mellan Mbappé och Gustav Nolin. Det kan han! Men Hebbe får svar. Le Massive skriver, hur kan någon någonsin vilja ha sex med din morsa när det finns så mycket snyggare kvinnor i världen? Och det är en burn och också sant. Hebbes morsa ser garanterat inte ut som Bella Hadid. Men hon har ändå fått knulla bevisligen eftersom Hebbe finns. Så bara för att Manchester City finns betyder det inte att Mjällby inte finns. Eller som Truman Burbank uttrycker det. Jag fattar inte hur man pallar ha ett distansförhållande även hur snygg bruden är. Hellre än som bor där jag bor. Och ge mig den kärleken jag behöver.
Det där tyckte jag var vackert.
Visst var det? Och So Quiet uttrycker det ännu tydligare för allsvenskans skeptiker. Support your local team, era fitthöven. Om man skulle vilja ha en lite mer fyllig förklaring, skriver kostymnisse. Det var väl Orenius som skrev det här i en införbilaga. Citat. Jag har vänner som verkligen inte förstår min kärlek till allsvenskan. Det enda de ser är en dålig liga. Varför bryr sig om den? Varför bryr sig om den, säger de, när du har La Liga, Serie A, Bundesliga, Premier League. Jag skulle kunna ge er 1000 anledningar. Den bästa är antagligen identifikationen. Jag känner igen mig själv i den här serien. Allsvenskan är mänsklig, den har många brister och är sannolikt inte snyggast i klassen, men som den kämpar. Den gör sitt allra bästa trots taskiga förutsättningar och hånskratt. Den vaknar varje morgon och oftast är det en tisdag utan glamour. Kroppen verkar och egentligen vill den bara somna om. Men den gör inte det. Allsvenskan stiger upp, gnetar vidare och någon gång ibland kommer belöningen. Vi är nog många som kan relatera till det. Slut. Citat.
Det var fint.
Det låter också som ens morsa ju. Alltså att jämförelsen blir ännu bättre.
Ja, det är sant. Ja. Men skoja i min jävla doja, Orenius, att vi är många som kan relatera till det. Alltså bara några av arenanamnen, tjejer. Finnvedsvallen. Mm. Örjans vall. Eller om man vill vara lite kommersiell och flashy, Guldfågen Arena. Det är fan mer relaterbart än Etihad Stadium. Och när domare i England och Spanien åker fast för avancerade mutbrott, åker allsvenska domare fast för att sno en bakmaskin på ICA Maxi. Eller det var en som gjorde det 2020. Han sa till Sportbladet efteråt: vi var och storhandla och så hade vi glömt att scanna in en bakmaskin. Det var jäkligt olyckligt. Olyckligt? Ja. Relaterbart? Också? Ja. När David Beckham gör serier om sitt liv på Netflix startar allsvenska spelare till exempel tråden "jobba som allsvensk fotbollsspelare, fråga mig nästan vad som helst" på Flashback. Och där svarar då den här anonyma spelaren på frågor och svarar: ja, han tjänar ungefär 50 000 i månaden. Nej, de pissar inte på varandra i duschen, och gör de det blir det böter. Absolut, det är oftast Scandic de bor på när de är iväg. Nej, klubben betalar inte hans fasta boende, och visst, ett och annat onödigt köp har det blivit. Framförallt en citat: skinnjacka för 15 lök i början av min karriär som försvann på krogen. Så jävla relaterbart.
Får jag fråga en dum fråga? Mm. Spelar tjejen också allsvenskan?
Mm. Damallsvenskan.
Damallsvenskan.
Mm. Mm.
Och där har ju publikintresset ökat serierna mycket de senaste åren.
Mm. Det är ju knepigt det där med ekonomin för dem. För det är ju en så kortlivad... alltså, stora idrottsstjärnor brukar ju samla på sig sina kulor under väldigt, väldigt kort tid. Men de allsvenska spelarna behöver ju efteråt gå vidare och göra någonting annat.
Och det är vi ganska tacksamma för.
Ibland, i alla fall.
Ja. Det kan bli allt från dammsugarförsäljning till... det ena med det tredje. Kommentatorer, det är bara några som blir.
Några stycken ändå.
Mm. Och för att citera vad flashbackaren Dr. Kobashvili skriver till dem som inte fattar: sitt på mattan hemma ensam och titta på ditt jävla Valencia spela mot ett lag från en stad du aldrig har hört talas om. Eller stå i en klack och känn doften av korv, lättöl och cigg från läktarna. Jag blir fan tårögd av att tänka på doften av lättöl och korv. Det är den absolut finaste doften som finns, och om bara dagar är den min och er och faktiskt till slut till och med min dotters. För nu går hon på fotboll. Det är lite grann min förtjänst kanske, men jag tror faktiskt mest det är något annat. För det har hänt något med publikintresset för allsvenskan det senaste. Allsvenskan firar förresten 100 år i år, så det är också lite mäktigt.
Mm.
Från att det då under 2000-talet blev färre och färre som gick på matcherna, så vände det 2015. Och nu är det 1 miljon fler besökare på en säsong än vad det var 2015. Det är ett sånt jävla uppåtfest. Och det finns det statistik på. En grej som jag inte har hittat någon statistik på, men som jag ändå tror, är att det är väldigt många fler unga på läktaren idag än vad det var för 10 år sedan.
Mm-hmm.
Ja, eftersom att det inte finns någon statistik är det inte heller någon som har bemödat sig med att förklara varför. Mina gissningar är någonting, pandemin, någonting, var suger, någonting, TikTok. Inte vet jag. Jag vet bara att förra säsongen, det var den allra första som min dotter frivilligt ville gå med på match. Och det är inte bara publiken som ökar, utan trådarna på Flashback blir också längre och längre. För det är tradition att inför varje allsvensk säsong startas en tråd på Flashback som varje år får det poetiska och helt jävla perfekta namnet En ny jävla säsong. För trots att allt känns möjligt just precis nu när vi spelar in det här, så vet jag att risken finns att jag, liksom de 52% av Sveriges befolkning som håller på ett allsvenskt lag, på tisdag när det här avsnittet släpps, kommer känna exakt så. Ha, då var det igång igen. En ny jävla säsong. Precis som i Flashback-trådarna, en ny jävla säsong, Allsvenskan 2009. Eller en ny jävla säsong, Allsvenskan 2020. Eller en ny jävla säsong, Allsvenskan 2023. Och bara att höra de här årtalen så blir jag ju alldeles fylld av minnen, av glädje och av sorg. 2009, tjejer. Det var den första säsongen jag såg som mamma. Den allra första säsongen som spelades på nya Gamla Ullevi, som står, ja, där det den står idag. Mm. För att fira den här premiärmatchen så hade jag bakat en smörgåstårta till mina kompisar i form av Ullevi. Vi skulle möta Djurgården. Jag hade satt en liten flagga i mitten på min smörgåstårta där jag hade skrivit 6-1 för att vi skulle slå Djurgården med 6-1. Vi slog Djurgården med 6-0. Och än idag sjunger fortfarande Blåvitt fans glad påsk Djurgården för att fira den påsken 2009. Och när ni hör det här så har Blåvitt faktiskt spelat sin premiär mot Djurgården i allsvensk premiär hemma igen. Jag har ingen aning om hur det kommer gå. Det var i alla fall 2009 en väldigt dramatisk säsong när en väldigt ovanlig sak hände i allsvenskan. Och det är att de två lag som gör upp om guldet möts i sista omgången. Det är sjukt ovanligt. Det hände 2009 och sen hände det i fjol igen, 2023. Däremellan ingenting. Så två lag skulle göra upp mot guldet. Det var på Ullevi, det var AIK, det var mot IFK. Det var en fruktansvärd ångest. AIK-spelaren Martin Mutumba hade två dagar innan matchen tatuerat in AIK guld 2-9 på bröstet. En halvtimme in gjorde Blåvitt 1-0. Blåvitt var svenska mästare då. AIK i andra halvlek gjorde 1-1 och sen gjorde AIK 2-1. Då var hoppet ute. Smörgåstårtan från april, den var glömd. Jag var helt tom och det är på riktigt en av de absolut värsta dagarna i mitt liv. Jag gick hem till min pappa och la mig på hans soffa och led i timmar. Okej, det var 2009, vi får rappa på, jag kommer inte dra allting. 2020 är det en tråd om, vi pratar inte om 2020 så det gör ingenting. Men jag kan säga väldigt kortfattat, Blåvitt vann Svenska Cupen i juli. I december, 12:e plats i Allsvenskan, fy fan. Och så 2023 då, fjolårets. Min dotters första säsong på riktigt. När hon verkligen ville gå. Och ni som streamar, får se hur det här blir. Och såklart var det därför året som Blåvitt fick sin sämsta placering i Allsvenskan någonsin. Förlora mot Värnamo i premiären. Mys. Någon månad senare i och för sig slår Degerfors med 6-0. Fan vad gött. Sen torska mot Mjällby. Men sen vinna över Häcken. Va? Hej! Och så vidare. Det är som flytande lycka, skrev i tråden Allsvenskan omgång 29 i fjol. Allsvenskan måste vara Europas sämsta liga. Alla lag är sämst när det gäller. Och visst är liksom glädjen över att dela en vinst med sitt barn helt jävla otrolig. Men sorgen och skuldkänslorna efter en förlust, när man inser att man har lett in ett oskuldsfullt litet människobarn rätt in i det här fördärvet, det är fruktansvärt. Men samtidigt, det fanns ljusglimtar även förra säsongen. Framförallt att Vivi ville gå. Att hon önskade sig när hon fyllde år på hösten ett årskort till säsongen 2024 och en blåvit tröja. Vilket namn skulle hon ha på ryggen? Kalén, sa hon. Kalén. Kalén är, för er som inte vet, inte, för att nämna några andra spelare i blåvit, Mucholli. Han är inte Santos. Men Kalén är verkligen relaterbar. Till och med så relaterbar att de blev rätt förvånade i Blåvitt-shoppen när jag beställde tröjan. Eller för att citera The Jacket i tråden, en ny jävla säsong, Allsvenskan 2023. Kalén försöker i alla fall med blandat resultat.
Det gör han väldigt relaterbar.
Väldigt relaterbar. Värvades från Degerfors. Inte säker från start under säsongen. Mittfältare, ibland back. Väldigt relaterbar. Kanske inte någon man köper en tröja med. Men jag ifrågasatte inte såklart, för man simpar ju för sitt barn. Så hon fick stå där, ända på läktaren i Kalentröja och se oss förlora mot Elfsborg och mot Sirius. Nej, fy fan. Alltså förra året var verkligen en ny jävla säsong av Allsvenskan 2023. Men man får trösta sig med att man inte är ensam. Man kan till exempel ta en titt på AIK-aren Zlatan Mania i tråden en ny jävla säsong Allsvenskan 2023. Zlatan Mania skrev 1 april i fjol på morgonen om första omgången för exakt ett år sedan. Herregud vad underbart. Inte mycket till vår feeling ute i kylan, men det bästa tecknet på bättre tider är trots allt när Allsvenskan börjar. Hela vintern har man längtat och nu är det äntligen dags. Det är bättre än julafton detta. Zlatan Mania då håller på AIK som möter Halmstad borta i den första omgången. Han kände pirret och förväntningarna och allt var på topp. Lite senare samma dag skrev han: pizza, Coca-Cola och allsvensk premiär. Livet är bra ibland. Grejen är att hans AIK då spelar inte förrän på kvällen dagen efter. Så den här uppladdningen handlar mest om att han ska sitta och titta på andra allsvenska matcher för att få njuta av att det går dåligt för Malmö och Djurgården och Hammarby. Sitter han där med lite pizza och kolla. Det är kärlek och det är hat. Blodet och drycken var säkert båda två knökade av förväntansfulla kolsyrebubblor. När laguppställningen då presenteras, det är en timme till avspark, då har kanske kollan blivit lite avslagen och han skriver: känns inte så jävla bra detta. 16 minuter in i matchen gör Halmstad mål. Zlatan Mania skriver: en ny jävla säsong var det jag. I början av andra halvlek gör Halmstad 2-0. Zlatan Mania skriver: det här är plågsamt. Vi är en katastrof. Mm. AIK-spelaren Modesto lyckas peta in ett mål sen men förlorar matchen. Zlatan Mania skriver: Modesto gjorde ett fint mål. Göteborg torskar vid ett självmål på övertid. I övrigt är allting skit. Nu är det bara att kröka ner sig. Skål. Det går undan under den här helgen som ni som lyssnar precis har passerat och som vi som spelar in har framför oss. Det går från herregud, vad underbart, bättre än julafton, livet är bra ibland, precis innan allsvensk premiär, till kort därefter, katastrof, allt är skit, nu är det bara att kröka ner sig. Men säsongen är ju lång. 30 matcher fick Zlatan Mania genomlida med sitt älskade AIK.
30 uppgång och fall då?
Ja, i AIKs fall mest fall. I omgång 7 skrev han fitta. En halvtimme senare skrev han fitta igen. I omgång 11 skriver han motgångarna bara fortsätter. I omgång 23 skrev han ångesten är brutal. Det här känns bara fel. I omgång 28 skrev han så krönar vi en urusel halvlek med att släppa in 0-1. Katastrofsäsongen fortsätter. Och det var ingen vidare säsong för AIK i fjol. De slutade över blåvitt i tabellen. Det får man fan ge dem. Men under perioder hängde de fan på målsnöret.
Någonstans på vägen måste han ju också slutat ladda upp med pizza och cola och bara gått direkt på supet.
Det värsta är ju att man inte gör det. Det är det som är det värsta.
För det är det där som verkar så himla hemskt tycker jag.
Ja, det är det som är det värsta. Att man verkligen in i det sista tror. Men 30 matcher efter att kolan hade öppnats i april inför Allsvenskans sista omgång i november skrev Zlatan Mania: även fast det har varit en urusel säsong så kommer jag sakna detta innerligt till februari när vi drar igång med tävlingsmatcher igen.
Självskadebeteende, ja verkligen.
Ja, fy fan, vilken säsong. Men bättre än Blåvitt, det måste man säga. AIK, de var säkra lite innan det allra bittra slutet. De var säkra från att åka ur Allsvenskan. För Blåvitt skulle det avgöras i allra sista matchen. Då ska man också minnas att Blåvitt inte har åkt ur Allsvenskan på oerhört många årtionden. Och det här var mot Varberg borta. Vi behövde vinna för att vara säkra på att vara kvar i Allsvenskan 2024. Men hallå, vinna mot Varberg? De var ju klart sämst i Allsvenskan 2023. Ja, absolut. Men vilka förlorade mot dem på hemmaplan tidigare på säsongen? Jo, Blåvitt så att. Men jag och Vivi åkte till Varberg. Det blir kul. Det blir fruktansvärt. På en pub där nere innan matchen kom en kille fram och berättade att jag och några till fans skulle finnas avbildade på 2024 års årskort för IFK Göteborg. Kul ju! Nej, fruktansvärt. Skulle det här jävla facet vara på årskortet när Blåvitt eventuellt spelar i Superettan? Det var alltså för mycket som stod på spel innan matchen ens hade blåsts igång. Och nu också det här. Men vi gick, vi ställde oss på den där iskalla jävla bortaläktaren på Varberg Energi Arena. Det är relaterbart. Det var slutsålt. Det låter flådigt, men det var bara relaterbara 3713 personer på plats. För det är så många som får plats på Varberg Energi Arena. Och Varbergs bortaläktare, den har inte riktigt något tak. Utan Nej. Man står typ vid en kurva vid en löpabana. Det är en sån där läktare som gungar lite när någon hostar.
Mm.
Där stod jag och Vivi och kollade när Blåvitt kom ut. Det var 6 plusgrader och det var jävligt molnigt. Jag hade på mig väldigt, väldigt mycket ull för att inte frysa. Och Vivi hade på sig sin Kalén-tröja. Kalén var inte med från start, faktiskt. Bra, tyckte jag. Varför inte, tyckte Vivi. Första halvlek var helt jävla fruktansvärd. Man stod och kollade på hur Blåvitt haltade och hur de sprang. Och framför allt såg man hur Blåvitt verkligen inte gjorde några mål. Det blev andra halvlek. Varberg gör 1-0 i 64 minuten.
Mm.
Det är kuken, det är bara så. Det här är värre än 2009, känner jag. Jag kunde inte ens titta på mitt jävla barn. 10 minuter senare gör Kåhed 1-1 till Blåvitt. Hoppet lever liksom nu, fast bara nästan. Blåvitt måste vinna. I 84 minuten byts Adam Kalén in. Varför då, tycker jag. Bra, tycker Vivi. Det finns fan alltid någon med hjärtat kvar. Och så med en minut kvar av ordinarie matchtid så får Blåvitt lägga en straff. Alltså nu är det chans att avgöra. Förra säsongens frälsare Mucholli ska ta straffen. Alltså Mucholli är en sån spelare som Vivi borde haft en tröja med om hon var en normal 15-åring. Han är svinbra, han är karismatisk och han räddade oss förra säsongen. Och han har varit jävligt kall i liknande lägen innan. Det är så jävla tyst på Varberg Energi Arena. Sätter han den här jävla straffen så är vi kvar i Allsvenskan. Sätter han den blir det åtminstone en ny jävla säsong 2024. Så det gör han ju inte.
Nej.
Och det var... Då sa jag förlåt till Vivi. Då vände jag mig till henne och sa förlåt.
Mm.
Förlåt för att jag har tagit med dig på fotboll. Förlåt för att just vi är just här och fryser just idag. Förlåt för att du inte bara håller på Liverpool eller något annat lag med världens bästa spelare som man kan titta på under civiliserade former. Det räcker inte för Blåvitt med 1-1. Det är 95:e minuten. Vi säkrar fan inte kontraktet. Alltså alla de förväntningarna man hade vid den här tiden för exakt ett år sedan hade ju sakta malts ner till en sörja som kulminerade där på läktaren i Varberg. Det är som om man följer användaren Trogen Hammarby i tråden en ny jävla säsong Allsvenskan 2023 som i april förra året skrev 2023 vårat år. Fullkomligt övertygad att vi vinner en titel. Oklart om det blir Allsvenskan, Kuppen eller Conference League bara. Och i november skrev han...
Så många.
Säger hej då till den här miserabla säsongen. Den begraver vi och pratar aldrig om igen. Så kände jag. Hur kan man gå från så stark glädje till så mycket sorg? Men mest av allt kände jag faktiskt förlåt Vivi. Det är 95:e minuten. Hon är så himla fin i sin kaléntröja. Och jag är så jävla dum i huvudet som köpte den till henne. Och då skickar Mucholli en jävligt fin assist till Kalén. Som har spelat några minuter. Och som är jävligt relaterbar. Ganska omagiska Kalén. Som har försökt hela säsongen med blandat resultat. Kalén tar bollen på volley. Dönar in den i mål.
Oj, oj, oj.
Vivi och så har hon hans.
Jag vet. 2-1 blev det till Blåvitt. Med någon ynka minut kvar av Allsvenskan 2023. Läktaren tappade.
Mm.
Framförallt den enda personen i Kalén-tröja. Folk springer in och stormar planen. Jag säger till Vivi, vi springer inte in på planen. Vi gör inte det. Vi är inte sådana som firar att Blåvitt är kvar i Allsvenskan, säger jag till henne. Och nu så här i efterhand kan jag ångra lite att jag sa så. För det är klart som fan att hon borde få fira. För allt är fan relativt. När vi kom tvåa sista omgången, 2009, så var det en av de värsta dagarna i mitt liv. Och när vi kom sist i sista omgången 2023 var det en av de bästa dagarna i mitt liv. Och så här års, obs! När vi spelar in det här, inte när du som lyssnar hör det, så lever fan drömmen för fullt. Folk går runt i vårsolen i sina alldeles för tunna jävla jackor och känner snart, snart stiger solen över Zlatan Manias Råsunda. Snart kan Trogen Hammarby igen få höra slussarnas brus. Och snart, snart skiner fan Poseidon över mitt och Vivis Blåvitt. Eller för att citera det Mr. Ordon skrev häromdagen i en ny jävla säsong, Allsvenskan 2024. En vecka kvar till premiären, för en del av oss dessvärre den bästa allsvenska veckan på året. Drömmarna lever och inget har skitit sig än. Lycka till och passa på och njut. Ja, fan tjejer, så är det. Äntligen är det en ny jävla säsong. Det vinaste vi har. Det står där och väntar på oss, Allsvenskan. Och om någon fortfarande inte är övertygad eller vill se mig gråta lite mer nu som kollar på streamen, så ska jag bara avslutningsvis be och få ta hjälp av två nationalskatter för att beskriva mina känslor för den här ligan. Nämligen Alf Robertsson och Johan Orenius på Offside. Alf Robertsson spelade ju in låten Mitt land för typ 40 år sedan, där Alf pratar extremt jävla fint om Sverige över tonerna av Du gamla, du fria. Vi lyssnar bara på en liten bit av den för att komma i stämning.
Jag är midnattssolens mäktiga sken och jag är ett paket ifrån Ellos i Borås. Jag är violen ifrån bokhandeln i Flen och jag är stämpeluret hos ASEA i Västerås.
Ja, det finns väldigt få saker som får mig att lipa som när Alf sjunger Mitt land. Men det skulle i så fall vara när Johan Orenius i Offsides podcast 2021 gör en egen version av Mitt land, men tillägnar den allsvenskan. Så här lät det. Nu blir det lite längre.
Jag är morgondiset över Varbergs nyklippta gräsmatta och jag är snålvinden som blåser från Kalmarsund. Jag är vaktmästaren som kollar att hörnstolparna är ditsatta och jag är tabelltipset som ändras i sista stund. Jag är insugat på norra innan kvitteringen för AIK och jag är grimasen när det krasar i knät. Jag är tränaren som återgår till 4-4-2 och jag är den överskattade forwarden i en kvällstidningsenkät. Jag är handsregeln ingen lyckas begripa och jag är scouterna från Tysklands andra division. Jag är ljudet från derbydomarns visselpipa och jag är det röda kortets alternativa version. Jag är det bortdömda målet framför Sofia läktarens skrik och jag är sillamackan i Strandvallens sol. Jag är nödlösningen till vänster som drabbas av panik och jag är statistiken som jämför i år med i fjol. Jag är gnisslet på Wieselgrensplatsen när Häcken har premiär. Och jag är myntet som singlas innan avspark i Borås. Jag är Malmös mest uppskrivna bollkonstnär. Och jag är det skadeförföljda luftet som vaknar upp från sin narkos. Jag är en fulstream i sommarstugan medan barnen leker. Och jag är radiosporten på ett ålderdomshem i Örebro. Jag är frisparken i Norrköping som någon smeker. Och jag är kamratgårdens nyvunna framtidstro. Jag är glittret i Fyrisån när Sirius vänder och jag är dribblen som kämpar med rollacceptansen. Jag är hängmatchen i omgång 17 där inget händer och jag är sportchefen som skyller på spelarruljansen. Jag är benäsen på Bosna när Degerfors är tillbaka och jag är Gullmarsplans inverterade skönhet. Jag är skolan och nattlivet du var tvungen att försaka och jag är Örjans legendariska våffelsmet. Jag är tonåringar, veteraner och hemvändare och jag är kvalångest, planhyror och hjälp från kommun. Jag är han som får ge plats åt någon kändare och jag är guldhjälten som svär i tv-intervjun. Nu kommer våren, nu kommer allsvenskan. Vacker och anskrämlig, stark och skör. Precis som en hel människa.
Ja, äntligen tjejer. En ny jävla säsong 2024. Och med det sagt, hata AIK såklart. Och Djurgården, Hammarby, Elfsborg, Malmö, Gais behöver man inte nämna. Häcken också. Hata alla som inte är blåvitt. Hata, hata, hata. Såklart. Flashback forever.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Flash back.
Ja, ja, fint. Blir det smörgåstårta nu då?
Nej, det var mer för att fira den nya, den nya arenan.
Arena, ja,
precis, precis. Ja.
Jag har faktiskt bild på den där smörgåstårtan.
Har du? Ja, jag tror fan inte jag har det.
Jag vet att du inte har det. Jag samlade in den inför din 40-årsfest så tänkte jag att jag skulle göra någonting med det. Men om du vill så kan vi lägga
ut den. Jag vill jättegärna. Ja, precis. Ja, gärna.
Chichi hade den givetvis.
Ja, såklart, såklart.
Har du hämtat ditt årskort på haket nu då?
Ja, det har jag.
Bra. Jag blev inte betrodd med att bära det hem till dig. Jag fick kolla på det, men inte ta på det.
Nej, 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 såklart.
Ska vi gå vidare?
Det tycker jag.
Will do. Det är jag, Emma.
Ja, just det. Jag var så jävla redo. Jag var så fruktansvärt redo.
Ja,
ja, vad skönt.
Ja, du får vila lite till.
Mm, jätteskönt.
Det var ju egentligen jag som hade aktuella ämnen den här veckan. Men du hade ju något mycket, mycket mer aktuellt än, än mig. Och dessutom så känner jag mig lite, ja, men lite bränd från förra veckan. När jag pratade om aktualiteten Kate Middletons försvinnande. Mm. Och hon hann dyka upp innan avsnittet då publicerades. Mm.
Nej, det var tråkigt. Men konspirationsteorierna slutade ju inte för att hon dök upp.
Det gjorde de verkligen inte.
Säga att
nej,
det var
precis.
De blev bättre, gissa jag.
De blev bättre. Vi pratade lite om det i veckan. Att den här videon som hon då publicerade, det är många som tror att det är en deepfake. Och den bästa teorin till varför det är en deepfake tycker jag är argumentet att hon har samma tröja på sig som hon har haft en gång tidigare. Det är väldigt, väldigt, väldigt starkt.
Det är det... Faktiskt. Kate fortsätter.
Kate så kan man väl kommer fortsätta för alltid, tror jag. Men därför så valde jag en annan väg den här veckan som är lite mindre känslig för gången tid mellan inspelning och publicering. Jag har nämligen harvat runt bland det som kallas för nya ämnen. Det är mycket sagt då, harva runt. Jag hittade ganska snabbt en tråd som fick mitt hjärta att banka lite extra hårt. Den heter Saknar ni sopnedkastet? Mm. Och orsaken till att jag tycker att den har ett särskilt skimmer över sig, det är att jag själv verkligen, verkligen saknar sopnedkasten.
Jag kan säga att sopnedkasten är som allsvenska premiären för dig.
Alltså liksom,
du känner samma värme när du tänker tillbaks.
Ja, det kan man väl, det skulle man väl kunna säga. Det är lite mindre cykliskt bara med sopnedkasten.
Mer definitivt.
Lite mer definitivt. Slut. Tråden, den startades av den splitternya användaren med det väldigt passande namnet Sopluckan. Och han drar igång med en ganska svag trådstart, får jag säga. Han skriver, jag tyckte det var rätt skönt att bara kunna slänga ner soporna. Och nog fan var det rätt jävla skönt. Men moderatorerna, de brukar ju vilja ha lite mer diskussionsunderlag. De brukar också vilja att man ska ha kollat lite i alla fall innan man skapar nya trådar, om det finns en tidigare tråd på ämnet.
Ja.
I det här fallet finns det en med i princip samma namn. Någon annan som saknar sopnedkasten. Så sopluckan går sammanfogningsödet till mötes.
Oj, oj, oj.
Originaltråden, den startas av användaren 90-talets Krona som skriver: jag bor i en hyreslägenhet som är gammal. Där har vi ett igenlåst sopnedkast. Varje gång jag ska ut med soporna så hånar den mig med sin existens. Du kunde ha slängt dina sopor i mig, men nu måste du promenera ner och upp flera trappor istället. Jag överväger varje gång att slänga soporna ut genom fönstret innan jag ger mig och accepterar trapporna. Och jag minns när jag var liten och hälsade på mina farföräldrar. De hade också sopnedkast och jag tyckte det var det coolaste jag någonsin har sett. Jag kunde inte tro lyxen av att bara promenera ut från lägenheten till en lucka i väggen och bara slänga soporna.
Det är magi, var det ju.
Ja, det var magi. Det var på alla sätt en otrolig jävla tid. Den var så otrolig att jag ibland önskar att jag aldrig hade upplevt den. För livet efter att de bommade igen nedkasten runt om i Sverige, det ena efter det andra, det är ett helt annat.
Men gjorde de det då? Jag har aldrig upplevt det, men det har ju med mig att jag är uppvuxen på landet.
Ja, det är lite olika. Jag bodde i ett sopnedskasthus ända fram till 2012.
Oj!
Ja, och jag var glad och tacksam varje gång jag fick den storslagna äran att öppna dörren, ta fyra steg och slänga min skit. Jag tyckte att det kändes som att leva i framtiden.
Eller hur?
Jag menar det.
Så jävla gött. Man var bara så här, man kände så här, framtiden är vår. Snart kommer nästa nedkast.
Jag menar
tvättnedkastet. Det är på gång. Man bara trodde att världen när man var liten skulle bestå av mer nedkast.
För att jag hade en motsats grej. Då var det en kompis på landet. Hennes morsa hade central dammsugare.
Ah.
Det var ju liksom lite samma grej. Att man stoppade in en slang i väggen. Och så sögs all skit in där då. I väggen. Men vart den tog vägen vet jag inte.
Nej.
Samma med sopnedkasten. Vart tog soporna vägen vet du inte.
Nej, det var så skönt att slippa tänka på det. Vart de tog vägen.
Centraldammsugaren har jag svårt att förstå. För du måste ju ändå gå runt med den där jävla bökiga slangen. Och stoppa in den i varje hål.
Men tänk på att robotdammsugaren, er kära familjemedlem som ni båda har, inte var uppfunnen.
Erik, I beg you. Nej, han var inte uppfunnen ändå. Men jag tyckte att det var liksom någon slags peak bekvämlighet. Jag tyckte också att jag kände mig omhändertagen av min hyresvärd. Den ville att jag skulle ha det bra. Inte ska du behöva gå i trappor och se ett trist soprum mitt i vardagen, sa den. Det här, det tar vi hand om. Och man kastade sina sopor och så bara försvann de, som du säger Emma, in i ett stort svart ingenting. De var borta. Så jävla skönt.
Ja, det var jätteskönt.
Du har haft sopnedkast.
Jag har haft sopnedkast. Ja. Det har varit otroligt. Ja. Otroligt. Extra gott när man fick knö lite.
Oh, ja.
Att man kunde vinna. Den var typ så, nej. Man bara, jo. Det var så skönt.
Det var tråkigt bara när hålet där man kastade ner det var större än liksom själva. Så du kunde knö in det, men det fastnade på vägen ner.
Ja, nej, men det är ju dåligt. Det är mycket, mycket väldigt, dåligt. Väldigt, men nej, jag blir lika sorgsen varje gång jag går in i ett trapphus nu och ser ett igenbommat sopnedkast och tänker... Hur hamnade vi här? Som människor.
Exakt.
Och vad har det blivit istället? Jag måste ju åkt ner i någon rum av något slag.
Ja, det var ju så stora soprum under.
Är de elcykelförråd nu?
Nej, vet ni vad de har blivit, många av dem? De har blivit kabeldragningsställen. Många drar någon slags fjärrvärme, inte fjärrvärme, men sådana värmejux.
Så att, att vi fick internet med kabel.
Kanske.
Det kanske var det vi fick som kompensation.
Men jag vet fan inte vad som är mest värt av de två faktiskt. Fy fan. Rikast i storstan skriver i alla fall. Det går inte en dag utan att jag saknar dem. Seriöst. Desert Beagle skriver allt var mycket behändigare förr. Det var bara att kliva ut från lägenheten, gå en halvtrapp ner och öppna luckan. Det mesta var bättre förr när Sverige var svenskt. Coraline Ghost skriver det värsta det är när man har en igenbommad och jäckande sopnedkastslucka precis utanför dörren. Öppna! Cute Twink I Was berättar att den hade ett sopnedkast i enplansvillan där han växte upp.
Oj,
det låter väl ändå rätt.
Vart åkte det då?
Ja, alltså ner i underjorden. Nej, inte i underjorden. De hamnade liksom i ett soprum under mark. Men hela poängen är väl att de ska försvinna. Och att man själv inte ska behöva
ta hand om dem.
Precis, det är som att man lägger undan sitt bajs för sig själv.
I så fall ska man ju ha ett sopnedkast nu med så länge man har en källare.
Ja, exakt.
Och så får man bara kasta ner allt där och sen får man gå ner och sortera efteråt.
Ja, eller använda sig. Om man kastar rester och så kan man ju ha det som skyddsrum. Så kan man småäta därifrån.
Hur glad man blir när krigen och kriset kommer när man sitter där.
Bananskal. Det är ungefär som Mia har det nu när hon kollar i sin frys.
Ja, det är ungefär. Det är inte alls olikt. Nurse Ratched 7055, den jävla jäven, hånar oss med det här inlägget. Mitt hyreshus har fortfarande kvar sopnedkastet. Det är väldigt behändigt. Det är fler i tråden som har kvar sina. Järkan Perkan, Tjanska och Kardemumma 16 bland andra. Och jag tycker faktiskt inte att någon ska få leva med ett nedkast. Nej. Om inte alla får göra det.
Sant.
Det är en rättvisefråga.
Ingen är fri om inte alla är fria.
Jag menar det. Geniet som kom på den här storartade uppfinningen, han heter Sven Wallander och var en svensk arkitekt. Han ska...
Det är en svensk uppfinning. Det är klart som fan. Den doftar ju Myrdal.
Ja, absolut. Men tyvärr så ska han ha kommit på den här uppfinningen då när han var i New York på resa.
Och
för där
den.
Fanns de redan, nämligen.
Typiskt.
Ja, men jag tänker inte bry mig om att han har tjuvimporterat sin uppfinning. Sven Wallander, han är för mig en jävla hjälte. 1930 införde HSB sopnedkasten som standard och därefter så blev det då svensk byggnorm. Fram till att de helt plötsligt började bommas igen vid tidigt 2000-tal. Ännu tidigare på sina ställen. Och skälen till att de har tagits bort, de är lite olika. Det kanske är främsta som tas upp i tråden, det görs av Nurse Ratched igen som skriver: min hyresvärd sa att det var en arbetsmiljöfråga för sopgubbarna som gjorde att de försvann på de flesta ställen. Och det är helt korrekt, det är den officiella förklaringen oftast. Vad jag har sett. De togs bort för att det blev för tungt och slitigt för sopåkarna och soprummen var ofta ganska svårtillgängliga så fick liksom krypa in.
I underjorden.
Ja, det var ju inte underjorden oftast utan det var ju bara i... Men jag menar, jag kan köpa det, men ändå inte. De hade väl bara kunnat vara fler.
Ja, eller som, starkare.
Som, eller starkare. Mm. Nej, jag så gärna vill ha kvar.
Eller små.
Eller pyttesmå och jättemånga. Precis, det hade också kunnat funkat. En annan orsak till att de försvann, den lyfts av användaren Eldrattan. Det är att råttorna älskade sopnedkasten nästan lika mycket som jag gjorde. De byggde tydligen bo i bingarna och de ska enligt uppgift inte ha hatat att det kom mat rakt ner i boet på regelbunden basis. Jag tycker inte heller att det känns som ett tillräckligt bra skäl till att ta bort dem. För tänk vilken komfort för råttorna. Att bara kunna ligga på sin pyttelilla soffa och vifta lite på fötterna och så puff, dundrar det ner en gammal blöja som man bara kan kasta sig över.
Ja, det,
det borde man väl unna dem ändå. De började också brinna ibland. Och då läste jag någonstans att dessvärre så blev de som skorstenar som liksom fördelade ut röken på varje våningsplan. Oj, oj, oj. Klart att det är trist, men det måste ju finnas något sprinklersystem man kan installera.
De var ju luckor, det var väl ingen som var så oansvarig att de lämnade dem öppna.
Nej, det sipprade tydligen ut rätt fint ändå. Men sen var det också det där skälet för borttag som Hippli skriver om. Vid jul så slängde alla samtidigt under dagen så tunnan var full och upp i röret. Men då gick folk bara upp en våning så de fick ner påsen. Så fastighetsskötaren hade det inte roligt att få ut tunnan och 40 soppåsar rasade uppifrån i varenda trappuppgång. Men det var lika roligt att se varje gång.
Ja, just det.
Det här stoppet är ju såklart inte roligt. Nej. Men tänk vad skönt när man har löst upp den där proppen och allting rasar ner. Så det tycker jag tar ut det negativa faktiskt.
Och just den här grejen av att det känns som att det blir att det inte längre är mitt problem. Nej, det är därför man är så jävla avundsjuk på avfallskvarnarna. I USA. När man bara sa, mal ner vad fan som helst i diskon. Bara döna. Det är som en juicepress liksom. Tänk att stå där och bara titta på sin äckliga vask och så bara trycker man på en knapp. Borta. Inte mitt problem.
Jag hade en sån när jag hade semester på Gotland en gång. Och vi lånade ett ställe. Och så var det en sån. Alltså jag gjorde ingenting annat på hela veckan. Än att bara mosa ner grejer.
Vi ska faktiskt återkomma till avfallskvarnarna lite längre fram.
Men allting gick att köra ner där.
Jo tack, jag har läst om det. När jag hade kommit så här långt i alla fall i skälen till varför sopnedkasten försvann, då tyckte jag fortfarande att det kändes som ett förhastat beslut. Alltså alla problemen som jag har listat hittills, de känns rätt jävla överkomliga tycker jag. Men tyvärr fanns det ett skäl kvar som gör att jag tror att jag måste se mig besegrad. Jag kan förstå att priset för min komfort till slut blev för högt för fastighetsägarna. Jag pratar om den mycket, mycket liberala synen som folk i allmänhet och flashbackarna i synnerhet verkar ha på vad som räknas som brännbart. Vi kan mjukstarta med Briaska som skriver: jag saknar sopnedkasten. Det var så behändigt att bara öppna ytterdörren och kasta ner avfallet. Jag minns fortfarande det klinkande ljudet av vinflaskorna efter lördagens middag. Allt rakt ner i ett svart hål. Det är ju såklart väldigt härligt med det svarta hålet. Men gamla vinflaskor, de ska ju inte ner där.
Nej, på den här tiden var det ju iglossarna.
Det var ju iglossarna på den tiden. Men det finns ju någonting där under att ta hänsyn till. Råttorna, för fan.
De ska inte ha vin.
De ska inte ha vin, de stackarna.
Det tänkte jag också direkt, att det måste ju vara att man började sortera grejer mycket mer.
Ja,
precis. Alltså alla har väl kompost nästan, till exempel.
Ja, exakt. Ja. Jag mejlade en tidigare hyresvärd och frågade om de fortfarande hade kvar nedkasten i det här lägenhetshuset som jag, där jag bodde. Jag fick informationen då att de hade tagit bort dem först för ett år sedan. Oj. Och då frågade jag varför. För då var det uppenbarligen inte den här arbetsmiljögrejen som drev på. Och då fick jag svaret att många är, citat, helt rötna på att sortera sitt avfall. Droppen verkar ha varit när någon tryckte ner en julgran i en av de här luckorna. Och mina efterforskningar, de stödjer det påståendet att folk, i alla fall många på Flashback, de är inga fans av återvinning. I tråden sopsorterar ni från slutet av förra året, skriver TS hyreshuskommunist. Absolut inte. Det är kommunens jobb. Jag har aldrig sorterat och jag är nöjd med det. Vad är det värsta som kan hända? Vad jag vet, inget. Alla som sorterar är hjärntvättade slavar. Same old story, skriver, jag sorterar möjligtvis batterier. Men allt annat åker i samma. Arbetsskygg skriver, allt går i samma påse. Plast, glasburkar, bananskal, papper och gamla batterier. Han sorterar inte ens dem.
Nej.
Jag skulle aldrig få för mig att hålla på och slabba med soporna. Det får Greta göra. Det är ett väldigt, väldigt vanligt argument att det här är Greta Thunbergs jobb.
Eller kommun.
Eller kommunen. Det är en hel del som har tänkt att kasta in återvinningsbingarna i kommunhusen där de bor.
Alltså jag fattar inte det. Jag tycker det är så härligt. Nej, men det är ju en jätteskön syssla att hålla på med.
Det tycker
och
se
du, ja. Och hur, det är ju som att ha tvättstuga och se hur allting försvinner. Ja, man har
du har några
olika
fränder på Flashback, men de är få, ska jag säga.
Om inte Christer också sopsorterar, för han gör det så otroligt långsamt.
Ja. Mm-hmm.
Han brukar vara framför dig i kön.
Han gör ju allting långsamt.
Ja.
Enda anledningen att jag sopsorterar är för att på riktigt min kille skulle göra slut med om jag inte gjorde det. Så jag lever bara i den skräcken. Så för mig blir det inte så mycket njutningsfylld syssla, utan mer bara ett väldigt uttalat krav för att få bo kvar där jag bor.
Jag hade tänkt att lägga en triggervarning till Jakob innan jag rev igång, och det kanske jag borde ha gjort, för jag kan höra hur han gråter i efterhand.
Mm. Taskigt att lägga en triggervarning till en person som klipper avsnittet
bara. Det är väldigt, väldigt taskigt. Väldigt, väldigt taskigt.
Satisfying, som ungdomarna säger.
Exakt.
Det är väldigt härligt att göra sig av med saker.
Men man skulle ju kunna argumentera för att återvinningsförmågan, den blir ju inte större kanske bara för att nedkasten försvinner. Men jag skulle kunna tro, om jag känner folk rätt, och det gör jag, att man har lite närmare till att slänga random skit i det svarta hålet än att göra det i ett soprum där sorteringsmöjligheterna står och bjuder ut sig på plats. Dessutom har jag läst att flera hyresvärdar har börjat med kontrollanter i soprummen som helt random står bakom ett hörn och är så, ursäkta, får jag titta i din påse? Och så får man straff.
Oj.
Hyrespåslag kan man
få
om man inte har sorterat ordentligt.
Oj, jävlar i havet.
Det är viktig samhällsinformation.
Verkligen.
Faktiskt.
Kombopost är en unik planta. Den skriver så här, självklart sopsorterar jag. Det är olagligt att inte sopsortera. Jag tror att det är det. Jag tycker att det är både nyttigt och roligt. Och jag äger speciella kärl för ändamålet. Han är som du, Emma.
Ja, jag har också speciella kärl.
Ja, jag tycker det är kul att läsa andra perspektiv. Men roligt, det är väl ändå att ta in.
Jag tycker det är roligt att inte bli dumpad. Så på det sättet är det ju roligt. Men det är ju inte
just
så,
det.
Ha, 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 ha.
Just
så
det.
Känner jag inte när jag står och sköljer ut en kesoburk. Liksom.
Men då tänker jag ställa samma fråga till dig som du ställde till mig när jag pratade om fake snus. Är det roligt eller är det bara brist på ångest?
Brist på ångest, absolut, 100%.
Har vi knutit ihop säcken också?
Jajamän, snyggt.
Jättebra, jättebra.
Och Jakob tittade så himla milt och fint på mig när jag mötte han på kiosken häromdagen. Mm. Och så berättade jag att jag hade handlat på internet en sån här tratt som man kan hälla överblivet fett i. Då tyckte han att jag var... Han tyckte om mig så himla mycket då.
Ja.
Åh, vad duktig du är, sa han.
Herregud. KR12345 skriver, förr sorterade jag ingenting, knappt ens batterier, men nu lever jag med en djupt socialistisk kvinna och har kommit igång ordentligt, och jag spenderar nog mer tid vid sopsorteringskärlen än med familjen, men jag sköljer inte ur förpackningarna.
Va? Men det är ju superäckligt. Eller då måste man ju gå varje dag.
Ja, jag vet inte. Jag tror att det är någon slags frihets... det är det sista strået av
det är också en sin sätt.
Icke-socialism, tror jag.
Ja, men det är ju verkligen ett sätt att få vara borta från familjen en stund.
och gå och med återvinningen.
Ja, precis. Och då är det ju bra om det är långsamma där. För då tar det ju lite extra tid.
Just det. Men här var det faktiskt slut på sopsorteringsentusiaster. Kristoffer skriver, allt är brännbart. Det mesta går att bränna, bara temperaturen är hög nog. Och det här är ett skämt som jag har sett i nästan varje återvinningstråd. Och jag ska säga er att de är många. Men jag tycker att det inte är 100%, för jag undrar om det verkligen har varit en diskussion att saker inte ska slängas i brännbart för att de inte går att bränna rent fysiskt. Det är väl ändå ingen som sopsorterar för att de tror att temperaturen är för låg för att ens plast ska kunna eldas upp.
Nej.
Nej. Apropå elda, hållbarhetsnolla skriver, jag eldar upp allt som går att elda i kaminen. Övrigt eldas utomhus och resterna skottkärras ner till älven före islossningen. Så han lägger dem på isen. Han kör ner, går ut på isen, lägger dem där och väntar på att den ska töa så att liksom strömmen kan ta med dem. I tråden, har inte det här med sopsortering gått för långt, skriver Peter Forsman. Ja, det där kan ju fårflocken roa sig med. Här kör vi precis allt, utom batterier i samma påse. Grövre grejer, det åker allt i samma container på den obevakade återvinningsstationen. Häromdagen lyckades jag få ner en utrangerad bensindriven Stihl FS38. Det är en grästrimmer. I plastförpackningskärlet.
Nej.
Men det var inte utan ansträngning. Jag slängde också halva mitt gamla kök i tidningar med diskbänk, plastmatta och allt. Att ni bara orkar. Det där, ska jag säga er, tjejer, att det är inte ovanligt att folk så att säga ändå besöker återvinningsstationerna för att slänga fel material på fel plats. Mm. Jag läste någon som skrev att den faktiskt sorterade allt hemma, hade skaffat sig sådana sorteringskärl, papp i ett eget och plast i ett eget, för att sen då gå till lägenhetshusets återvinningsrum och aktivt lägga allt i fel behållare.
Det är jättejobbigt för oss som kommer efter som måste lägga det rätt.
Ja, jo,
då tar det extra lång tid, vilket kan vara bra ibland när man vill vara borta från familjen.
Ja, så kan det vara. I det här fallet så
men
var
tänk
det
när Christer ska göra det.
Ja, det är trist.
Så lång tid.
Men i det här fallet så var det i alla fall någon tjatig tant i huset som skulle straffas. Och det är ofta det som är motivet, att det är någon som ska straffas.
Det kan ibland, man respektera i och för sig.
Ja, ibland är det en helt vanlig privatperson, men oftast är det miljö. Partiet. I tråden, varför källsorterar ni, skriver Adriana Kersnik. Sopsorterar självklart inte. Förbränningsstationerna är konstruerade på ett sånt sätt att det inte gör någonting om mycket brännbart material kommer med. Det är mest en politisk protest som gör att jag inte sorterar. Förutom att jag tycker att det är töntigt som fan att hålla på med kompost, kaffefilter och potatisskal och sånt. Metall och glas och papper kan jag egentligen förstå att man sorterar. Men jag gör det inte av ren princip. TS i tråden, hur orkar ni? Källsortera skriver, jag garvar varje gång jag ser någon stå där och sortera sitt skräp i olika behållare och slösa bort det viktigaste i livet, tid. Har dessa människor inte fattat att vi alla ska dö och att inget spelar någon roll eftersom efter döden så finns ingenting och det spelade noll roll att jag källsorterade. Är folk sinnessjuka eller förnekare av döden?
Ja, förutom, nu när säger det så.
Ja, jag menar det, men förutom att TS är sorteringsskeptisk så tycker jag också att det låter som att han är drabbad av någon slags djup depression, får man väl ändå säga. Mm. I tråden, vi som inte källsorterar eller återvinner, skriver Kukeli Kluxklan. Jag har nästan en religiös heder i att inte källsortera. Jag ser det som att Sverige har svikit mig, så nu ska jag slå tillbaka. Jag blandar allt från äggskal till batterier till kemprodukter till sprayflaskor och kastar det rätt ner i tunnan för matavfall.
Nej.
Så han komposterar alltså, kan man säga, men allt åker dit ner. Man känner igen de här killarna från din prata om plastpåseskatten,
ja,
eller hur?
Det är just det, när det var typ så, nu är det plastpåseskatt, vi måste straffa Greta genom att köra en kundvagn ner i älven.
Mycket likt. Brysilla skriver, jag kör med stora 125 liters sopsäckar för allt hushållsavfall från mat, batterier, glödramper, OSV. Jag mår underbart av det. Framförallt när jag ser alla cykelhjälmspapper som sorterar och rakar sig med hårs, då växer bollarna. Brix skriver
roligt. Det var roligt skrivet av Brangsilla.
Väldigt roligt.
Trist gjort. Kul skrivet.
Mycket, mycket roligt. Brix skriver, varje sunt tänkande människa gör självklart minimalt av vad som krävs. Om skiten kan slängas i skogen, då görs den det. Då vår familj bara består av två vuxna och är därför av försvinnande liten betydelse för helheten. I tråden sopsortera aldrig i livet skriver rabiespingvin över min döda kropp att jag håller på och sköljer ur och sorterar glas, metall, papper, trä, tidningar eller ölburkar. Sånt kan miljöpartistiska klimatkärringar hålla på med. Jag tycker att några skitiga EU-migranter kan sitta och sortera min soppåse på soptippen istället för att jag ska behöva göra det. Bring back the 80s när man bara dumpade allt i en container. Korv 69 skriver, jag vill tipsa om att skaffa en avfallskvarn. I den åker allt ner, allt från kartonger till lysrör.
Nej.
Det är väl ändå
alltså något. Det här är ju varför vi inte kan ha fina saker.
This is why we can't have nice things. Så fruktansvärt trist verkligen. I tråden, ni som måste sopsortera, fuskar ni ibland, skriver användaren Zlatan. Där jag bor har vi sopnedkast. Det är Guds gåva till människan. Där åker allting ner, utan undantag. Batterier, glödlampor, en brödrost. Ja, det var ju där vi egentligen var. Vi sopnedkasten. Rashygien skriver, jag är fortfarande förbannad på att man har bommat igen sopnedkasten vi hade i trapphuset på varje våning. Jag är så himla trött på sortering att jag får börja fundera på att börja spola ner allting i toaletten istället. Och Barent skriver, sopnedkast var lägenheternas Rolls Royce. Och nu har miljövänstern tagit bort denna lyx. Sopsortera kan arbetslösa göra, inte hjärnkirurger. Ja, att Gud med våld slet tillbaka sin stora gåva till mänskligheten, det kommer alltid vara ett stort sår för mig. Men efter att jag har läst om Flashbackarnas inställning till brännbart så får jag ändå säga att jag förstår honom. Det var som med allt annat gött. Dressingen Catalina, rökning på krogen, Biltemas hörntvingar etc. Det var bara för bra för att vara sant. Och vi förtjänar inte att ha det bra. Jag förstår det. Jag ser det nu. Om man i alla fall kunde Eternal Sunshine bort minnet av sopnedkastet, då hade livet blivit en lite mindre smärtsam resa att ta sig igenom. Men jag antar att vi inte förtjänar det heller.
Nu blir det drag, va?
Ja, vi får väl se. Tur att du redan har sagt fitta några gånger. Oh, hörni, tjejerna, för 3 veckor sedan undrade jag lite försiktigt om vi har några äldre damer som lyssnar på podden och gjorde misstaget att be alla kvinnor över 50 år att höra av sig om de lyssnar. Det gjorde de, kan man väl säga, fast inte på det sättet som jag hade önskat, nämligen hej, jag lyssnar, vad kul. De gillade inte att bli kallade för äldre damer, såklart. Jag korrigerade veckan efter till en högre ålder för vad som är en äldre dam. Och nu skulle jag vilja ge 50 plus tjejerna ytterligare lite upprättelse. Våran Patreon, Marika, 49 år, viktigt att säga, skrev så här till mig. Nu när du har alla 50 plusare med dig kan du köra en hyllningsprata speciellt till dem. Det blir kul. Sen skickade hon mig Flashback-tråden. Hur kan man tända på 50-åriga tanter? Användaren Julette som en plätt är det som kallar tjejer över 50 för tanter, inte jag. Han skriver så här. Visst, de kan vara charmiga och fina människor, men vad ska biologiskt ens en man med en gammal tant till? Hon kan inte bli gravid längre, medan män kan skapa barn hela livet. Och här vill jag bara säga, ni kan visst få barn, tjejer. Låt ingen trycka ner er. Kolla bara på Titio och Petra Mede. Och säkert någon mer. Julette som en plätt fortsätter. Jag förstår att unga hingstar kan tända på de äldre damerna. Det är han som säger äldre damer. Är man ung kille kan man sätta på i princip vad som helst. Men när hingstdriften avtar är det inte lika äggande längre. Så när åren kryper på blir man samtidigt mer kräsen. Ingen bra kombo. Mm. Han har såklart helt fel. Vilket också användaren Karlryggar bekräftar. Karlryggar skriver: här har du helt fel. Tanter, kvinnor, tanter med 50 ljus i tårtan har generellt sett svårt att finna unga män, medan unga tjejer suktar efter äldre män. Men att tända på kärringar som är 50 plus fattar jag ingenting om. Ja, så det var ju...
Dans.
Det är inte helt fel där. Ja, det var väldigt vad de tar i flashbackarna.
Men vad glad de ska bli, de som lyssnar.
Ja.
De äldre, nej inte äldre. De
normal, ja. Åldriga. Mm. Ja, det kommer ljusglimt kanske. Och det finns ju som tur också de som försvarar 50 plus tjejerna. Aktien skriver, det finns ju konstigare saker att tända på.
Ja. Mm. Ett starkt försvar.
Det får man ju också verkligen hålla med om att det gör att det finns konstigare saker att tända på. Fisa i köttfärs. Mm. Det är det jag kan komma på rak arm. Det är faktiskt lite konstigare. Silang är också inne på att det är en helt vanlig sexuell avvikelse att tända på normal gamla tanter. Han skriver, jag är en av dem som av någon anledning alltid tänt på äldre kvinnor. Vet inte varför. Jag tänker mig att det är liknande för alla typer av böjelser. Vissa tänder på samma kön, vissa tänder på djur, andra tänder på tanter. Det må vara sjukt, det må vara konstigt, men i slutändan tror jag inte man har något val vad man går igång på.
Nej,
så är det ju. Ja. Användaren Jont...
Vad glada de ska bli att man får höra att de kan vara någons kink.
Ja. Det här är ju flashback får ni också tänka. Alltså, så är det ju såklart inte. Det är ju en liten bred av samhället. Användaren Jont har som tur bara fattat att det inte handlar om ålder. Han skriver... Jag knullar allt som har fitta. Huvudsaken är att den inte sitter... på en gris.
Okej.
Så det var ju väldigt bra.
Där jag kommer ifrån brukar man säga tvärtom. En fitta även om man sitter på en gris.
Ja, men det är nog något norr om.
Nej, men han har dratt en gräns där. Jag knullar allt som har en fitta väldigt bra. Huvudsaken är att den inte sitter på en gris.
Det, det tycker jag var väldigt... Han skulle behöva vidga sina vyer lite, tycker jag.
Tyckte du det var kink-shaming?
Nej, inte ens kink-shaming. Jag tycker att det är helt normalt.
John fortsätter också med att skriva: bara vaginan är tight så håller det, men om den pruttar så är det över. Stjärtlukt vid den åldern, det är att räkna med. Ja.
Undrar vad han helst vill ha, en tight fitta på en gris eller en fitta som pruttar fast på en...
Just det, men han vill inte ha en gris, du får fråga mig istället.
Jag tror... hellre att jag ska prutta.
Ja, ja. Tror det.
Han skriver ju också skärtslukt vid den åldern är att räkna med. Så det är bara något man får
ta.
Skriver han alltså. Ja. Det här är inte jag som säger.
Nej, nej, nej.
Väldigt viktigt. Det blev ju inte så bra det där, hörni.
Mm.
Även om flashbackarna, precis som jag säkert, menade väldigt väl. Det tror jag. Vi går vidare med en annan tråd istället. Som är startad av en 50-plus tjej. Det är Katarina B. som undrar. Vad ser ni framför er när ni hör att någon är 50 år? Ser ni en jättegammal tant framför er, eller? James 91 svarar: alla kvinnor vaknar med hängpattar på 50-årsdagen. Och det där måste jag och det grövsta dementera. Jag föddes ju med hängpattar, som ni vet. Så det är olika faktiskt. Det där är inte sant för alla i alla fall. Derper har både något taskigt och något snällt att säga. Han skriver: jag skulle nog banga ett förhållande med en 50-åring, även om gilfs är rätt poppis bland porr. Mm. Så det var både och där.
Gilf är fan hårt alltså. Det är få som är grannies vid den åldern.
Ingen har heller frågat någonting om att ligga med tanter här. Utan Katarina B. vill ju bara veta vad folk ser framför
just
sig.
Det.
När de tänker på en 50-årig kvinna. Men det kommer ju lätt in.
Gilfporr var det någon som svarade på. Det var det raka svaret. Det är det jag ser framför mig. Var det någon som sa på flashback?
Donald Pump svarar på vad han ser och han bjuder dessutom på ett stycke poetisk poesi som absolut inte är representativ för 50-åriga kvinnor. Han skriver så här: jag ser döden. Jag ser 10 kejsarsnittsärr trots att hon bara har 3 barn. Jag ser grått hår som påminner om grå hö. Jag ser vagina stor nog och husera alla invandrare som kommer till Sverige. Jag ser infertilitet som att döden kört upp ett sugrör i fiffin och sugit i sig hela själen. Jag ser Bengt Magnusson. Det där tycker jag nog var det värsta av allt.
Ja, Benga.
Mm. Ja, vi stoppar där. Jag ser Bengt Magnusson. Det tyckte jag inte om. Jens Pulver är kanske den mest rimliga i tråden. Han skriver, nej, någon tant ser jag inte. Tante finns knappt längre. I alla fall inte det som jag tänker mig som en tant. En 50-årig kvinna, då tänker jag kort hår och lila glasögon i första hand. Och det är inte sexigt. Jag tycker att vi låter Gogge Gogelius få försöka avsluta det här med några fina ord. Han skriver, kvinnor är i regel som ett gott vin, utvecklas positivt till 50-årsåldern.
Mm.
Det där ordspråket stämmer ju inte. Nej. Det är ju inte så det går. Användaren 1K Tears rättar ordspråket. Han skriver, ordspråket är att kvinnor är som vin och bara blir bättre med åren. Mm. Men vi vet alla att gammalt vin blir vinäger, surt och gnälligt.
Oh.
Hans ord, inte mina.
Mm.
Lite väl hårt mot helt normalgamla 50-åriga kvinnor, som sagt. Man ska inte tro att man är så jävla mycket bättre och gå patriarkatets ärenden, bara för att man är yngre, bara för att man är typ 40, det vill säga eran ålder, Ina och Mia. Att utvecklas som kvinna på ett positivt sätt, som ett vin, bara fram till 50, det är bullshit, för på Flashback kan man läsa att det är kört för kvinnor redan vid 40. I en tråd frågar sig användaren Dunstable om alla kvinnor är immuna mot all form av sex efter 40. Han skriver så här. Är det sant att kvinnor tappar sexlusten när de fyller 40? Flera graviditeter, knullat många karar genom åren, förslappad muskulatur i alla delar av kroppen, åldersnoja som dämpar kvinnans sexlust för evigt och så vidare och så vidare. Bitax kan bekräfta att detta är exakt fakta, tyvärr. Han skriver, det är sant. I alla fall stämmer det för min mor. Vid den åldern dör det ut helt det lilla som fanns.
Det där är...
Varför vet
sånt
du
där
det?
Ska man inte veta om mamma.
Det? Nej, jag vet inte hur han har utfört den forskningen. Att det lilla som fanns dör vidare. Hörrni, det spelar faktiskt ingen roll att den här tråden överröses med inlägg från kvinnor i 40-årsåldern som älskar sexets sexiga sex. Användaren Babianen, känd från Flashback Forever.
Här kommer hon. Det är som en jävla Batman-lykta, den här jävla tråden. Nej, för Gud. Babianen.
Man orkar inte ens. Man måste bara sluta läsa.
Hur kan man vara så kåt som hon är? Det förstår inte jag.
Nej, det är faktiskt helt
orimligt. Hon har sån opraktisk kåtma också.
Jag vet.
Det är en grej om ens kåtma består av typ så, ja, men jag är svinkåt, jag gillar typ ligga i 5 minuter lite då och då. Det är det som är min kåtma.
Mm.
Men när ens kåtma involverar att man typ måste åka till Tyskland och ägna sig åt liksom prostit... Alltså,
men hon är ju inte... Nu. Jag håller på med en babianen special om den någonsin blir färdig. Hon är ju inte så kåt. Det är liksom inte det som driver det. Hon är mer en sån redpill-kvinna.
Som gör det av politiska skäl.
Ja, precis.
Det är väl ännu
kvinnor ska vara underordnade sina män. Mm. Och därför har ingenting att säga till om. Men jag tror i och för sig att hon också tycker att det är lite
gött. Tror hon är rätt jävla kåt ändå. Man får vara rätt jävla kåt för att tycka att det här är att det hon ägnar sig åt är rimliga hobbys.
Verkligen, verkligen, verkligen.
Alltså hon, det som babianen gör den här tråden, det är att hon kallar allihopa för troll, alla de här 40-åriga kvinnorna, eftersom att de måste vara män som utger sig då för att vara 40 plus kvinnor, eftersom att babianen enligt henne själv är den enda kvinnan över 40 som gillar sex på riktigt i hela världen. Kan det stämma, Mia?
Alltså, om hennes definition
jag är alldeles för
av...
djupt nere i babianen för att kunna se på henne nyktert.
Men om hennes definition av att gilla sex är att vara som babianen, då är det bara hon. Det är jag helt säker på.
Det är då bara hon.
Det är bara babianen som är hon. Så grattis, babianen. Yeah, big pick me girl you. Det är bara du.
Ja, visste ni att hon har en egen subreddit? Nej, det kommer någon gång ska jag...
Vi ser fram emot det. Babianen kämpar i alla fall på jävligt hårt för att vara knullbar i den här tråden. Precis som ni två, I guess. Som är 40. Hur kommer det sig då att det lilla som fanns dör ut i samband med 40-årsdagen? Jo, kanske för att den lilla humorn som fanns också dör i samma veva. Det här är någonting som användaren Blatte Nott ägnat en stor del av sitt liv åt att studera och skriva på Flashback om. Han skriver så här: jag har insett att kvinnor runt 40 är otroligt trista och PK. Bara som några exempel på vad jag menar så kan jag nämna: 1. Trots glada tillrop, uppmuntran och att de har snygga ben vägrar de bära kort kjol, sminka sig sexigt och sätta upp håret i fantasifulla och vackra frisyrer. 2. Trots glada tillrop och uppmuntran total vägrar de spontansex. Vanligaste utropet om detta: nej, usch, så där kan man ju inte bara göra! 3. Trots glada tillrop och uppmuntran är det totalt omöjligt för dem att diskutera andra saker än totalt meningslösa vardagliga saker. Sammanfattning: kvinnor runt 40 är oerhört trista och politiskt korrekta in till vansinnets gräns. Mm-hmm. Alltså, det var ord och inga visor.
Verkligen lite konstig definition av humor att man ska ha kort kjol och knulla. Det är sällan jag tänker typ så, jävlar vilken humor hon har! Mm. När jag ser en tjej med kort kjol som säger jag vill knulla. Men då tänker jag, det är inte just humor. Nödvändigtvis, men absolut.
Men om du ser någon som har satt upp sitt hår i en fantasifull frisyr.
Ja, kort kjol. Ja, det får vara en bra fantasifull frisyr för att man ska känna att det är just humor.
Det var kul. Mm. Avicenna ger sig angående 40-åringarna också på en liten jättekonstig liknelse och skriver poetiskt: en kvinnas skönhet är som persikoblomman, för snart är den tärd. Mm. Jag förstår inte riktigt.
Inte jag heller. Nej. Men väldigt bögigt att veta hur persikoblomman ska.
Ja, kvinnans skönhet är som persikoblomman, för snart är den tärd. Ja, det är konstigt. Trådstartaren Blatte Nott.
Vad gör han med sina persikoblommor egentligen? Sluta knulla med dem så kanske de inte blir så tärda.
Blatte Nott fortsätter: det verkar som att det händer någonting vid 40. Då börjar den kvinnliga stenåldern visst. Men jag förstår inte varför. Harmanda har ett svar på varför som ni har kommit in i stenåldern. Hon skriver: varför? För att vi tvingas leva med en ful 40-årig gammal gubbkuk, kanske. Ja, edgy. Ja. Blatte Nott svarar: men skilj dig då! Oj. Istället för att börja med kortklippt och broderier och annat. Tjafs!
Ja. Så svårt vad som ska vara kort för att man ska ha humor. Kortklippt hår är inte humor, men kort kjol är humor.
Ja.
Fantasifull frisyr är humor, men den ska vara lång.
Ja.
Broderier och tjafs, inte kul.
Nej. Knulla kul.
Ja, kul. Ja. Precis. Burros tar som tur var er i försvar. Han skriver:
vi är så glada för det.
Vad har du haft för 40-åringar i sängen egentligen? I den åldern börjar ju tanterna verkligen tända till och är bekväma med sin kropp.
Jag vill inte ha den här komplimangen.
Varför de blir PK precis när de fyllt 40 vet jag dock inte. Nej. Så det fick vi inte svara på då. Nej.
Jag trodde du skulle säga något snällt.
Ja.
Inte att man är kåt. Kåt och PK.
Det är mycket det handlar om. Det är mycket det handlar om. Även när det inte handlar om det. Jag kan ju tyvärr inte heller svara på det. Nej. Eftersom att jag själv bara är 35 plus. Men det här med att kvinnor i er ålder är bekväma med sina kroppar, det tycker jag låter som någonting superpositivt. Falukorvskuk undrar: hur orkar kvinnor i 40-årsåldern ha mer sex än 20-åriga tjejer? Och på det svarar Iron 80: det kallas desperation. Detta vedertagna fakta har även användaren Milliser snappat upp. Han skriver: jag har fortsatt att träffa tjejer mellan 20 och 30 som jag alltid har gjort. Men nu vid 40 börjar jag bli mindre attraktiv för dessa med min ölmage. Plus att jag är allmänt rätt gubbig. En jämnårig kompis i samma läge föreslog: kvinnor i vår ålder, är detta en bra idé? Och på det svarar Horfest snabbt: nej, det är bara äckligt. Trist. Som ytterligare ett bevis då på att kvinnorna i 40-årsåldern är de som är mest äckliga tanter, så undrar Ester 10 en tråd vad Flashback tycker om 40-åriga kvinnor som ligger med yngre män efter att ha fått reda på att han har en släkting som gör just detta. Adam i Vita huset svarar: jag tycker att det är feminism och trafficking. Det borde förbjudas. Mm. Vill man läsa mer om flashbackarnas skräck för kvinnor i er ålder, Ina och Mia, så kan jag rekommendera tråden Dvärgar och 40-åriga kvinnor i sovrummet. Vad är det för fel på mig? Mm. Jag tycker i och för sig att det här var lite väl hårt mot helt normalgamla 40-åriga kvinnor. Och man ska inte tro att man är så jävla mycket bättre att gå patriarkatets ärenden bara för att man är yngre. Bara för att man är till exempel 35 plus. Det vill säga som jag. Att kvinnor i 40-årsåldern är som persikoblomman som snart är tärd stämmer absolut inte. För på Flashback kan man tyvärr läsa att det är kört för kvinnor redan vid 30.
Aj.
I tråden, kvinnor, suger det inte att ni endast är snygga upp till 30 år? Undrar Johnny the Cowboy.
Åh nej, vart ska detta sluta, Emma?
Ja, du kan nog ana. Du kan ana. Johnny the Cowboy undrar. Kvinnor är tyvärr inte snygga över 30 år. Upp till 30 så kan de vara snygga. Sen är de inte snygga längre. Personligen tycker jag att detta är väldigt tråkigt.
Det är jättetråkigt. Det är snällt av honom.
Sen avslutar man med att fråga, hur ser ni själva på det?
Inkännande.
Oh. Verkligen.
Kittupoy bekräftar, 30 plus är dinosaurier. Jack Saloon går upp till kamp. Någon annan som har fått nog av dessa. Förr visste kvinnor att de var unga och vackra till 30. Men nu, med feminismen, så har de fått för sig att de är återvärda hela livet. Många skyller på Sex and the City. Det gör de. Nick Hook fyller på med att skriva, stryk skulle de ha. Jävla horor. Kvinnor över 30 är inte snygga. Stryk skulle de ha.
På 30-årsdagen så står det någon där. Står det med på fan också. Ora. Dysch.
Ska inte. Du är inte svägg. Oh, som tur är finns det en i tråden som tar mig i försvar. Användaren Impasto. Han skriver, jo då, det finns snygga. Men någonting av magin går förlorad när man vet att de haft metervis med kuk i sig.
Nej, jag hatar när de räknar.
Ja, de räknar i meter, ja. Fjort orättvist.
Så äckligt.
Är man sist på bollen så får man liksom förlika sig med en gammal urvriden spermatrase med en massa jävla bagage. Ja,
det äckligaste är när de har de här jämförstrådarna med meterkuk och de kommer fram till att de måste dumpa sina tjejer för att de liksom har
fått för många.
Det är för många meter.
Hur många meter? Vad går gränsen för hur många meter?
Ja, jag vet inte faktiskt.
Om man har legat jättemycket då, men med väldigt små snoppade personer.
Då är det tvärlugnt. Ja. Det är meter som räknas.
Det är meter,
så det kan ju ha varit sån riktig jävla hora. Ja. Men bara legat med folk med micropenis. Och då kanske du är uppe i typ så en halv meter.
Ja.
Ja, då är det tvärlugnt.
Ja.
Men så man ska räkna.
Har man haft roligt på vägen dit? Ja. Det är en fråga man kanske kan ställa sig.
Kan man bara... Visa alla mikropenisar. Man får ta bild på alla. Så när en kille är typ så, din äckliga hora, nu är du 30, nu ska du dö. Så kan man vara så, nej! Jag har bara legat med micropenis! Och så skickar man en sån sprändfil på 100 mikropenisar. Bara, det är bara de här.
Alltså det tycker jag är mest rättvist för alla.
Ja, det är det faktiskt.
Faktiskt, oavsett kön.
Det är bara en apputvecklare bort.
Hörrni, ja, jag tyckte i alla fall att det här var trist skrivet.
Ja.
Om 30-åringar. Visst. Lite taskigt tyckte jag. Jag var tvungen att gå in och trösta mig genom att kolla på vad Flashback skriver om just mig för att få lite bekräftelse på att jag är duglig och knullbar och inte så himla gammal. Det skulle jag inte ha gjort.
Aj.
Peder Ast skriver, kunde knappt lyssna på Emma idag utan att tänka på en gammal tant som blev fistad med en massarin i fittan. Nej, det var ingen kul läsning, tjejen. Det var inte så här som jag planerade att det skulle sluta. Det var här någonstans som jag insåg att Chesui också, Bengt Magnusson. För de 30-åriga kvinnor skriver herr Dittling poetiskt, de är som bananer. De är som allra bäst precis innan de förfaller och ingen vill ha dem. Bra liknelser allihopa. Jag tyckte att det här var lite väl hårt mot helt normalgamla 30-åriga kvinnor. Och man ska inte tro att man är så jävla mycket bättre att gå patriarkatets ärenden och få sex bara för att man är yngre. Bara för att man är typ 20. Att kvinnor i 30-årsåldern är precis på väg att ruttna som en rutten banan, det stämmer inte. För på Flashback kan man läsa att det är kört för kvinnor redan vid 20. Bruce Hingstein, Ina, skriver
30!
Utropstecken, frågetecken, utropstecken, frågetecken, utropstecken, etta. Nej du, de kollapsar tidigare än så. Det börjar redan vid 22. Zero håller som tur var verkligen inte med om det. Han skriver, nej, jag håller verkligen inte med om det. De flesta över 20 har passerat bäst före datum. Cytopoi håller verkligen inte heller. Man skriver, kvinnor är som mest attraktiva mellan 14 och 18. En del håller till 20, men över 20 går de fet bort. Jag tycker att det här var lite väl hårt mot de helt normalgamla 20-åriga kvinnorna. Och man ska inte tro att man är så jävla mycket bättre att gå patriarkatets ärenden bara för att man är yngre, bara för att man är typ 10. Mer om det kan man läsa om i forumet för parafila störningar, även känt som forumet för pedofili. Jag kommer inte göra det, för nu har jag insett att alla jordens tjejer som är över 18 år, vi sitter i samma båt. Vi är alla Bengt Magnusson. Vi Suisse Bengt Magnusson. Och vi måste förena oss. Vi måste älska och vårda de väldigt få på Flashback som ser på oss som människor och som till och med ställer sig på frontlinjen för våran skull. Brad Dock till exempel skriver, jag har en bekant som är 50 och hon har den bästa röven i hela mitt område. Mm. Vackert. Mm. Mr. Gegge skriver, de kan ju ha 100 andra kvaliteter än fertilitet. Har ni hört talas om saker som vänlighet, personlighet, intelligens och anus? Tack, Mr. Gegge. Bullehurk. Bullehurk skriver, jag håller med. Jag tar en 50-plussare framför ungflickor any day. Det är inte själva juckandet som är den stora skillnaden. Det är erfarenheten och hur det utförs. Gilfen doftar gott och tar dig gärna oskyddat. De är oftast mjuk och kurviga, njuter och bejakar sin sexualitet så att man känner sig mycket mer uppskattad som älskare. Men för all del, jaga på ungtjejen i, så blir det mindre konkurrens för oss som vet hur kvalitetskvinnor ska vara. Alltså alla över 18. Tack vare krigare som dessa så återkommer användaren Blattenåt faktiskt senare i sin tråd. Han tycker fortfarande att 40-åriga kvinnor är trista och PK. Men har kommit till en ny insikt. Nämligen att kvinnorna som man ska satsa på är kvinnor som är 50. Plus. Han skriver, tyvärr har jag fått mer vatten i kvarnen än jag väntade mig senast jag skrev här. Det finns dock en ljusning. Jag har nu träffat ännu äldre kvinnor där barnen är utflyttade. Oerhört erotiska. Men då måste man orka med att vi hänger och slänger lite här och där. Därför träffar jag hellre nu mera kvinnor 50 plus som har slutat curla sina jävla barn till vansinne och är mottagliga för lite eget nöje. Så mina vänner, 50-plussarna vann den här ronden, får man väl ändå säga. Men jag ska aldrig glömma att vi allihopa går hand i hand som Bengt Magnusson.
Poesi, Emma.
Ja, det var det fan.
Otroligt
med. Jävlar. Ja, fantastiskt.
Fruktansvärt äckligt och superfint.
Beklämmande. Mm. Mycket beklämmande.
Ja.
Information. Ja, så är det.
Fan, vi kanske ska starta den här bokcirkelspodden vi pratar om.
Släppa
det här med humor.
Ja,
men,
ja precis.
Ja, just det.
Kort kjol. Mm.
Ja. Det låter som att du har blivit PK och humorbefriad.
Mm. Det hände under prata. Ja. Sjukt nog.
Inte när du fyllde 40.
Nej, inte när jag fyllde 40. Det var en liten fördröjning, men här kom det.
Där kom det.
Men det var ju det hela för idag.
Ja, det var det faktiskt. Ja,
det var det.
Fantastiskt att höra. Vi tackar så hjärtligt till våra patroner.
Ja, glad efterpåsk alla flashbackare där ute.
Och tack till alla som lyssnar.
Verkligen.
Hej på er.
Puss, hej.
Hej, hej.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts?
Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.